Kapitel 4. Erbjudanden. Sidan 129.
Vad har vi här? Sa en hård kvinnoröst. Fail tittade upp och spärrade upp ögonen. Alla tankar på varm te var plötsligt som bortflugna. Två ale-kvinnor med en mycket kortare kvinnlig guy shine mellan sig kom fram ur den virvlande snön. Det vita täcket på marken nådde de halvvägs upp på vadorna, men de lyckades ändå ta kraftfulla kliv. I varje fall de längre kvinnorna. Guy Shinen snubblade och stapplade i sina försök att hålla jämna steg med dem. Och en av de andra hade handen på hennes axel för att försäkra sig om att hon hann med. Alla tre var värda att stirra på. Kvinnan i vitt hade ansiktet ödmjukt nedvänt så mycket det gick och händerna knäppta i de vida ärmarna som en Guy Shine skulle. Men hennes kaftan hade förbluffande nog glansen hos tjockt sidentyg. Guy Shiner fick inte bära smycken, men runt midjan bar kvinnan en bred, silig guldgördel besatt med ädelstenar. Och innanför huvan skymtade man en motsvarande guldkrage, så bred att den nästan täckte halsen. Sådana kostbarheter var det nästan bara kungligheter som hade råd med. Hur sällsam Guy Shinens uppenbarelse än var, så var det emellertid de båda andra som Fail studerade. Någonting sa henne att de var visa. Den myndighet de utstrålade uteslöt allt annat. Detta var kvinnor som var vana vid att utdela befallningar och bli åtlydda. Hon som föste fram Guy Shinen, en sträng, blåögd örn till kvinna med en mörkgrå sjal om huvudet, var lika lång som de flesta ale-män. Men den andra var minst en halv hand längre än Perrin. Däremot var hon inte kraftig, utom i ett avseende. Det sandgula håret som flödade till midjan på henne hölls borta från ansiktet med en bred mörk skalett. Hennes bruna sjal låg draperad över axlarna med en glipa som gott och väl räckte för att visa en förbluffande mängd av den väl tilltagna bysten som tittade fram bakom den ljusa blusen. Hur kunde hon undgå förfrysning när hon blottade så mycket hud i det här vädret? Alla dessa tunga halsband av guld och elfenben måste kännas som om de var gjorda av is. När de tre stannade framför de knäböjande fångarna kastade den örnästa kvinnan en ogillande blick på Shaido-krigarna som hade tillfångatagit dem och gjorde en ett avfärdande gest med sin fria hand. Av någon anledning behöll hon sitt hårda grepp om Guy Shinens axel. De tre spjutjungfrorna vände sig genast om och skyndade bort mot den förbivällande människofloden. En av männen gjorde likadant. Men Roland och de andra utbytte en bister blick innan de följde efter. Kanske betydde detta någonting, kanske inte. Fail insåg plötsligt hur det måste kännas att vara fången i en strömvirvel och desperat gripa efter varje strå. Vad vi har är fler Guy Shiner och Cheverna, sa den otroligt långa kvinnan med roat tonfall. Hon hade starka drag som en del nog ansåg var tilldragande. Men bredvid den andra visa gav hon ett närmast mjukt intryck. Cheverna blir inte nöjd för den hela världen är Guy Shiner, Therva. Inte för att jag skulle ha någonting emot det själv, avslutade hon med ett skratt. Den örnögda visa skrattade inte. Hennes ansikte var som hugget i sten. Hennes röst var hård som sten. Cheverna har redan för många Guy Shiner, Shomarin. Vi har för många Guy Shiner. De tvingar oss att krypa fram när vi borde löpa så snabbt vi kan. Hon lät järnblicken glida längs den knäböjande raden. Fail ryckte till när blicken nådde henne och skyndade sig att begrava ansiktet i sin mugg. Hon hade aldrig sett Therava förut, men det räckte med en blick för att hon skulle veta vad för slags kvinna detta var. En kvinna som ivrigt skulle krossa varje utmaning och kunde hitta en utmaning i en förflugen blick. Det var illa nog när det rörde sig om någon ädling vid hovet eller någon man mötte på vägen. Men det skulle bli svårare att fly om den här örnen fattade personligt agg till henne. Likväl betraktade hon kvinnan ur ögonvrån. Det kändes som att betrakta en huggorm som låg hopringlad med solen glittrande i fjällen en fot från hennes ansikte. Ödmjuk, tänkte hon. Jag ligger här ödmjukt på knä utan att tänka på någonting annat än att dricka mitt te. Du behöver inte fästa din kalla blick vid mig, din häxa. Hon hoppades att de andra såg samma sak som hon. Inte ärlig Andrew uppenbarligen. Hon försökte ställa sig på sina svullna fötter, raglade till och sjönk tillbaka på knä med en grimas. Inte desto mindre knäböjde hon rakryggad i snöfallet med huvudet högt och den rödrandiga filten om sig som om den vore en fin sidensjal över en utsökt klänning. De bara benen och det rufsiga håret förtog effekten en aning, men inte desto mindre lyckades hon formligen lysa av arrogans. Jag är Alliandry Maritha Kigarin, drottning av Geldan. Tillkännagav hon med ljudlig stämma, likt en drottning som talar till landstrykare. Ni gör klokt i att behandla mig och mina följeslagerskor väl och bestraffa dem som har hanterat oss så skändligt. Ni kan få en stor lösensumma för oss, större än ni kan föreställa er, och nåd för era brott. Min länsfru och jag kräver passande logi tills allt kan ordnas, för oss själva och för hennes kammarjungfru. Enklare omständigheter räcker för de andra så länge de inte kommer till skada. Jag kommer inte att betala någon lösen om ni behandlar ens den lägsta av min länsfrus tjänare illa. Fail kunde ha stönat högt. Trodde den enfaldiga kvinnan att det var simpla rövare de hade att göra med. Men hon hann inte. Stämmer det, Galina? Är hon drottning bland våtlänningarna? En annan kvinna kom framskridande bakom fångarna på en högrest svart vallack som skrittade fram genom snön. Fail trodde att kvinnan måste vara Eil, men var inte säker. Det var svårt att avgöra med någon som satt i häst, men hon såg ut att vara minst lika lång som Fail, och det var inte många kvinnor utom bland Eil, särskilt inte med gröna ögon och solbränt ansikte. Och likväl. Vid första anblicken såg den vida mörka kjolen ut som ett ejlplagg. Men den var delad för ritt och verkade vara sydd i sidan, liksom den gräddvita blusen. Och under follen tittade ett par röda stövlar fram. Den breda hopvikta huvudduken som höll tillbaka hennes långa gyllene hår var av röd sidenbrokad. Och över den vilade en tumtjock guldring med inlagda eldstenar. I kontrast mot de visas guld och elfenben omgärdades hennes hals av halsband med pärlor och ädelstenar som till hälften skymde hennes barm, annars nästan lika blottad som Shomerins. Armbanden som översållade hennes underarmar skilde sig från de visas på samma sätt. Och trots att Eil aldrig bar ringar gnistrade juveler på alla den här kvinnans fingrar. Istället för en mörk sjal fladdrade en blodröd mantel prydd med guldbrodyr och kantad med vit päls runt henne i vinden. Däremot satt hon i sadeln med den tafatthet som var vanlig för Eil. Och en drottnings. Här tvekade hon inför det ovana ordet. Länsfru. Innebär det att drottningen svurit henne trohet? En verkligt mäktig kvinna således. Svara, Galina. Den sidenklädda Gaishainen drog upp axlarna och log inställsamt mot kvinnan på hästen. Sannligen en mäktig kvinna, om en drottning svär henne trohetsvärna, sa hon ivrigt. Jag har aldrig hört talas om någonting liknande. Likväl tror jag att hon är den hon påstår sig vara. Jag såg Alliandry en gång för flera år sedan, och den flickan jag minns kan mycket väl ha vuxit upp till kvinnan här. Vad hon gör i Amardisia vet jag inte. Både vitrockarna och Roadrun skulle snappa upp henne på ett ögonblick om... Nog, Lina, sa Therava resolut. Hennes grepp om Galinas axel blev synbart hårdare. Du vet att jag avskyr när du pladdrar. Gajshainen hajade till som om hon blivit slagen och slöt blicksnabbt munnen. Hon praktiskt taget vred sig av inställsamhet när hon log upp mot Therava, till och med mer lismande än hon varit inför Severna. Det blixtrade till av guld på en av hennes fingrar när hon vred sina händer, och i hennes ögon glimmade det av skräck. Mörka ögon. Definitivt ingen ale-kvinna. Therava verkade inte märka av kvinnans fjäsk. En hund hade blivit tillsagd att göra fot och lytt, det var allt. Hon hade hela sin uppmärksamhet riktad mot Severna. Shomerin sneglade på Gajshainen med en föraktfull grimas. Men hon drog åt sjalen över bysten och spände blicken i Severna hon med. Ales minspel brukade inte förråda mycket. Men det var tydligt att hon ogillade Severna samtidigt som hon var på sin vakt mot henne. Även Feil betraktade den ridande kvinnan över kanten på sin mugg. På ett sätt var det som att se Loghain eller Mastrim Tame, som de hade Severna målat sitt namn i blod och eld över himlen. Det skulle gå många år innan Carhain kunde återhämta sig från den förödelse hon hade orsakat där. En förödelse som fått återverkningar i Andor, Tyr och ännu längre bort. Perrin la skulden på en man vid namn Kaladin. Men Feil hade hört tillräckligt mycket om den här kvinnan för att kunna gissa vem som legat bakom alltihop. Och ingen förnekade att massaken vid Domais brunnar var Severnas fel. Perrin hade nästan dött där. För den sakens skull hade Severna en personlig skuld till henne. Hon kanske till och med kunde låta Roland behålla öronen om hon kunde inkräva den skulden. Den pråligt utstyrda kvinnan skrittade sakta längs raden med knäböjande kvinnor. Hennes gröna ögon stadiga glans var nästan lika kall som Theravas. Plötsligt tycktes snöns låga krasande under hästens hovar nästan öronbedövande. Vem av er är kammarjungfrun? En underlig fråga. Maegdin tvekade innan hon sammanbitet lyfte handen ur filten. Severna nickade tankfullt. Och länsfrun? Feil övervägde att inte avslöja det, men Severna skulle säkert ta reda på vad hon ville veta på ett eller annat sätt. Motvilligt lyfte hon handen och rös av mer än bara kylan. Therava såg på med sina grymma ögon, iakttog uppmärksamt allting. Iakttog Severna och dem som hon kallade upp. Hur någon kunde vara omedveten om denna genomträngande blick var mer än Feil kunde förstå. Men det verkade i varje fall Severna vara när hon red längs raden med kvinnor. De kan inte gå med såna fötter, sa hon efter en stund. Och jag kan inte inse varför de skulle få åka med barnen. Hela dem, Galina. Feil ryckte till och var nära att tappa lergodsmuggen. Hon sträckte den mot Gajshainen och försökte få det att se ut som om det var vad hon hade hållit på med hela tiden. Den var ändå tom. Den ärrade mannen började lugnt fylla på den ur vattenlägen med te. Hela. Hon kunde väl inte mena att... För all del, sa Therava och gav Gajshainen en knuff som fick henne att vackla. Gör det snabbt, lilla Lina. Jag vet att du inte vill göra mig besviken. Galina hejdade sitt fall, men bara för att kava bort i fångarna. På sina ställen sjönk hon ända ner till knäna och kaftanen släpade i snön. Men hon var fast besluten att nå sitt mål. I hennes runda ansikte blandades storögd skräck och avsmak med... Kunde det vara iver? Tillsammans var det nog för att göra Feil illamående. Severna fullbordade varvet och kom tillbaka så att Feil kunde se henne tydligt. Hon stannade vän mot dem visa. Kvinnans fylliga läppar var spända. Den isande vinden slet i hennes mantel, men hon verkade inte märka av vare sig den eller snön som föll på hennes huvud. Jag har just fått bud, Therava. Rösten var lugn, men Feil skulle inte ha blivit förvånad om det slagit blixtar om hennes ögon. I natt slår vi läger med Jonin. En femte sept, genmälde Therava tonlöst. Även för henne var det som om vare sig vind eller snö existerade. Fem, medan 78 förblir spridda för vinden. Det är väl att du minns ditt löfte att återförena Kaidos, Severna. Vi tänker inte vänta hur länge som helst. Nu var det inte längre blixtar. Severnas gröna ögon var gröna vulkanutbrott. Jag gör alltid vad jag säger, Therava. Det gör du bäst i att minnas. Och minns att du är min rådgiverska. Jag talar för klanhövdingen. Hon vände runt med vallacken och dunkade hälarna i djurets sidor för att få den att galoppera tillbaka till strömmen av folk och vagnar. Men snön var för djup för att någon häst skulle ha klarat det. Den svarta springaren lyckades sätta av i en takt något snabbare än skritt, men inte mycket. Med outgrundliga ansikten såg Therava och Somerin efter hästen och ryttaren som försvann in bakom den vita slöjan av fallande snöflingor. Ett viktigt meningsutbyte, i varje fall för Feil. Hon kände igen ömsesidigt hat när hon såg det, för att inte tala om att hon kunde känna när stämningen var spänd som en harpsträng. Det var en svaghet som kunde utnyttjas om hon kunde räkna ut hur hon skulle bära sig åt. Och tydligen var inte hela Kaidos klan här ändå. Fast de som fanns här räckte mer än väl att döma av den ändlösa strömmen som passerade förbi. Sen kom Galina fram till henne och allt annat försvann ur hennes tankar. Galina anlade något som kunde likna en samlad min och tog Feils huvud mellan sina båda händer utan att yttra ett ord. Feil kanske flämtade. Hon var inte säker. Det kändes som om hela världen flög förbi och hon for halvt upp på fötter. Timmarna rusade förbi, om det inte var sekunderna som kröp. Den vitklädda kvinnan tog ett steg tillbaka och Feil föll på ansiktet på den bruna filten där hon sedan låg och kippade efter andan. Det gjorde inte längre ont i fötterna, men att bli helad förde alltid med sig en egen hunger och hon hade inte ätit någonting sedan frukostdagen före. Hon kunde ha glupat i sig hela fat med vad som helst som överhuvudtaget liknade mat. Hon kände sig inte trött längre, men nu var musklerna som vatten istället för pudding. Hon lyfte sig upp på armarna som ville vika sig under hennes tyngd och samlade med ostadiga händer den grårandiga filten om sig igen. Hon var lika omtumlad av det hon hade sett på Galinas hand just innan kvinnan tog henne om huvudet som av själva helandet. Tacksamt lät hon den ärrade mannen hålla muggen mot hennes läppar. Hon var inte säker på att hon skulle ha förmått hålla den själv. Galina ödade ingen tid. En omtöcknad Aleandri försökte just ta sig upp och den randiga filten hon haft om sig gled till marken utan att hon märkte något. Märkena efter spörappen var förstås försvunna. Megdin låg fortfarande lealös mellan sina filtar medan det ryckte svagt i hennes armar och ben som spretade åt alla håll. Shead, med Galinas händer om huvudet, for hela vägen upp på fötter och slog ut med händerna samtidigt som luften trycktes ur hennes lungor i en högljudd pust. Den gula svullnaden i hennes ansikte bleknade bort inför Feils ögon. Spjutjungfrun föll som klubbad när Galina fortsatte till Bane, men började röra på sig nästan med en gång. Feil ägnade sig åt teet och sina framrusande tankar. Guldet som glimmat på Galinas finger var en ormring. Hon hade först trott att det var ännu en märklig present från den som nu hade gett kvinnan hennes andra smycken. Galina var Eishede. Det måste hon vara. Men vad gjorde en ACD här? Och i Gaishain-mundering? För att inte tala om att hon verkade ivrig att slicka Severnas händer och kyssa Theravas fötter. En ACD. Galina stod nu framför en slapp orörlig Arella, den sista i raden, och fläntade av ansträngningen att hela så många på så kort tid. Hon tittade på Thurava som om hon hoppades på beröm. Men utan att ägna henne så mycket som en blick började de båda visa gå mot Shaido-strömmen med huvudarna tätt ihop, pratande. Efter en kort stund rynkade Eishedén ögonbrynen, lyfte kaftanen och skyndade efter dem så fort hon förmådde. På vägen såg hon sig emellertid om flera gånger och Feil hade en känsla av att hon fortsatte även sedan den fallande snön dragit sitt draperi mellan dem. Fler gaishainer kom i motsatt riktning. Det var ett dussin män och kvinnor, varav endast en var Eil, en gänglig rödhårig kvinna med ett ärr som löpte över hela ansiktet. Feil kände igen några av de andra som korta, bleksiktiga karhanier, andra som kunde vara amardischer eller altaraner, längre och mörkare, och till och med en bronsyad domanska. Domanskan och en av de andra kvinnorna bar breda gördar av glimmande guldlänkar om midjan och guldkragar om halsen, liksom en av männen. Hur som helst framstod gaishainernas smycken mest som en oviktig kuriositet jämfört med kläderna och maten som de hade med sig. Några av nykomlingarna bar på korgar med brödlimpor, gul ost och torkat oxkött. Och gaishainerna som redan var där serverade ur sina skinnläglar te att skölja ner maten med. Feil var inte ensam om att proppa i sig i opassande takt samtidigt som hon klädde på sig, klumpigt och med mer hast än blygsel. Den huvudförsedda vita kaftanen och två tjocka underkaftaner kändes underbart varma bara genom att de höll luften på avstånd. Liksom de tjocka yllesockorna och mjuka knähöga snörstövlarna. Till och med de var vitblekta. Men de fyllde inte tomrummet i hennes inre. Köttet var segt som skoläder, osten i det närmaste stenhårt och brödet inte mycket mjukare. Men likväl smakade det som en festmåltid. Det vattnades i munnen på henne för varje tugga. Hon tuggade på en munfull ost, knöt det sista stövelbandet, rätade på sig och slätade till kaftanen. När hon sträckte sig efter mer bröd tog en av gaishainerna med guldgördel, en rund alldaglig kvinna med trötta ögon, fram ett till guldskärp ur en tygsäck hon hade över axeln. Feil skyndade sig att svälja och backade undan. Jag skulle helst inte vilja ha det där, tack. Hon hade en otäck känsla av att det varit fel att avfärda smyckena som oviktiga. Vad du vill spelar ingen roll, svarade den fylliga kvinnan med trött röst. Hennes uttal avslöjade att hon kom från Amardicia och var av god börd. Du tjänar hennes nåd, Shevana, nu. Du har på dig vad du får dig tilldelat och gör som du blir tillsagd. Om inte blir du bestraffad tills du inser att du har fel. Några steg därifrån gjorde mig din motstånd när den domanska kvinnan försökte sätta på henne en guldkrage. Aliandri backade undan från mannen med guldkedjorna med lyfta händer och blek uppsyn. Han räckte fram ett av bältena mot henne. Tack och lov tittade de dock på Feil den här gången. Kanske hade pryglingen i skogen gjort någon nytta. Feil suckade tungt, nickade åt dem och lät sedan den rundhylta gaishainen fästa den breda görden runt midjan på henne. Hennes exempel fick de båda andra att ge efter. Det tycktes bli för mycket för Aliandri som stod och stirrade i luften framför sig medan hon försågs med gördel och krage. Meigdin gjorde sitt bästa för att borra hål genom den slanka domanskan med sina blickar. Feil försökte le uppmuntrande, men det var svårt. I hennes öron lät knäppet från guldkragen som en fängelsedörr som slog igen och låstes. Gördeln och kragen var säkert lika lätta att ta av som att sätta på. Men gaishainer som tjänade hennes nåd Shevana stod tveklöst under hård bevakning. Från och med nu måste situationen börja förbättras. det måste den. Det dröjde inte länge förrän Fail traskade fram genom snön på darriga ben tillsammans med en mulen Maegdin och en snubblande Aleandri med tom blick. Omgivna av gajshiner som ledde lastdjur, bar stora korgar på ryggen eller drog fullastade småkärror som bundits fast på träslädar. Även vagnarna var försedda med medar och hjulen låg fastsurrade högst upp på den snötäckta lasten. Och så var att Chai då inte var vana vid snö, men de hade lärt sig en del om att ta sig fram i den. Varken Fail eller de båda andra hade några bördor, men den fylliga amadisiska kvinnan hade sagt att de förväntades bära eller dra från och med nästföljande dag. Hur många Chai då den långa kolonnen nu än innehöll, så fick man i varje fall intrycket av en hel stad i rörelse, om inte ett helt land. Barn upp till 12 eller 13 års ålder åkte på kärrorna och vagnarna, men alla andra gick. Alla män var klädda i cardinchor, men de flesta av kvinnorna hade på sig kjol, blus och sjal som de visa. De flesta av männen hade bara ett spjut eller inga vapen alls och gav ett mjukare intryck än de andra. Mjukare i bemärkelsen att det fanns stenar som var mjukare än granit. När amadishiskan lämnade dem utan att ha sagt vad hon hette eller mycket mer än att de skulle lyda eller bli bestraffade, insåg Fail att hon hade tappat Bane och de andra ur sikte någonstans i snöfallet. Ingen försökte få henne att gå på någon särskild plats i kolonnen, så hon traskade fram och åter på trötta fötter tillsammans med Maegdin och Aleandri. Det var svårt att gå med händerna knäppta inuti kaftanärmarna, särskilt när hon måste vada fram genom snön. Men det höll i varje fall fingrarna varma, åtminstone varmare än annars. Vinden fick dem att hålla kåporna väl framdragna. Trots guldgördlarna som utmärkte dem var det ingen som brydde sig om dem, varken gajshiner eller Chaido. De korsade kolonnen minst ett dussin gånger, men deras sökande visade sig vara fruktlöst. Överallt fanns det människor i vita kaftaner, fler med än utan, och alla dessa huvor kunde dölja deras följeslagerskor. Vi får leta upp dem ikväll, sa Maegdin slutligen. Hon lyckades skrida fram genom snön, om än lite klumpigt. Hennes blå ögon brann med het glöd innanför huvan och hon höll i guldkedjan runt sin hals som om hon tänkte slita loss den. Så om det är nu får vi gå 10 gånger så många steg som alla andra. 20 gånger så många. Det gagnar oss knappast att vara för trötta för att röra oss när vi slår läger ikväll. På andra sidan Fail vaknade Aleandri upp ur sin förlamning tillräckligt mycket för att se förvånad ut över Maegdins bestämda tonfall. Fail nöjde sig med att titta på sin kammarjungfru, men det räckte för att kvinnan skulle börja rodna och stamma. Vad hade flugit i henne? Fast även om hennes uppförande inte var det man kunde vänta sig av en tjänstekvinna, kunde Fail inte klaga på Maegdin som kamrat i ett flyktförsök. Det var synd att kvinnan inte var bättre på att leda kraften. En gång i tiden hade Fail hyst stort hopp om detta, tills hon fått veta att Maegdins förmåga var för liten för att vara till någon nytta. I kväll får det bli, Maegdin, instämde hon. Eller nästa kväll. Eller hur lång tid det nu tog. Fast det sa hon ingenting om. Hon studerade hastigt människorna runt omkring så att ingen var inom hörhåll. Chaido, både de i cardinchor och de utan, marscherade målmedvetet på genom den fallande snön mot något osynligt mål. Gajshinerna, de andra gajshinerna, hade andra skäl att röra på sig. Lyd eller bli straffad. Med tanke på hur lite de bryr sig om oss, fortsatte hon, borde vi helt enkelt kunna falla ner vid vägkanten, så länge vi inte försöker göra det mitt framför näsan på någon Chaido. Om någon av er får en möjlighet så ta den. Med de här kläderna blir det lätt att gömma sig i snön. och när ni väl hittat fram till någon by kommer ni att kunna ta er till min make med hjälp av det här guldet de så generöst har gett oss. Han kommer att följa efter oss. Inte för raskt, hoppades hon, eller i varje fall inte för nära. Shaido hade en hel här med sig. Kanske en liten här jämfört med vissa, men större än Perrins. Aleandri fick en orubblig min. Jag ger mig inte av utan er, sa hon tyst. Tyst, men mycket bestämt. Jag tar inte lätt på min trohetsed, er snåd. Jag flyr tillsammans med er eller inte alls. Hon talar för oss båda, sa Maedin. Jag är kanske bara en simpel kammarjungfru. Hon uttalade ordet med förakt i rösten. Men jag tänker inte lämna någon kvar hos dessa rövare. Hennes röst var inte bara bestämd. Den gav inte utrymme för något som helst mothugg. När det här var över skulle Lini verkligen få ta en lång pratstund med henne innan hon kunde ta upp sina vanliga sysslor igen. Feil öppnade munnen för att säga emot. Nej, befalla. Aleandri var hennes svurna vasall och Maegdin hennes kammarjungfru. Hur hetlevrad fångenskapen än hade gjort henne. De skulle följa hennes befallningar. Men hon lät orden dö innan de nådde hennes läppar. Genom Shaidoströmmen närmade sig några mörka skepnader. När de bröt igenom snöslöjan visade det sig vara en grupp älkvinnor med sjalarna över huvudet. I spetsen gick Therava. På en lågmäld tillsägelse från henne saktade de andra in och gick bakom medan Therava sällade sig till Feil och hennes följeslagerskor. Hon gick i varje fall bredvid dem. Hennes obarmhärtiga blick tycktes dämpa till och med Maegdins glöd trots att hon bara sneglade hastigt på dem. För henne var de inte värda att se på. Ni tänker på att fly, började hon. Ingen annan öppnade munnen, men den visa tillade hånfullt. Försök inte att förneka det. Vi ska försöka tjäna som vi bör visa, sa Feil försiktigt. Hon höll ansiktet nedåtvänt innanför huvan och var noga med att inte möta den långa kvinnans blick. Du vet någonting om våra seder. Therava var lätt förvånad, men det gick snabbt över. Bra. Men du måste ta mig för en idiot om du tror att jag ska tro på att ni tänker tjäna ödmjukt. Jag ser nog att ni tre har glöd för att vara våtlänningar. En del försöker aldrig fly, men det är bara de döda som lyckas. De levande blir alltid förda tillbaka. Alltid. Jag ska ta era ord i aktvisa, sa Feil undergivet. Alltid. Nå, någon gång måste vara den första. Åh, mycket bra, mumlade Therava. Du skulle kanske till och med kunna övertyga någon som är så blind som Severna. Var dock varse detta, Guy Shine. Våtlänningar är inte som andra som bär vitt. Istället för att gå fria när ni tjänat ut ert år och er dag får ni fortsätta tjäna tills ni är för krokiga och utslitna för att kunna arbeta. Enda hoppet att undgå detta öde är det jag kan ge er. Feil snubblade i snön och om inte Aleandri och Maegdin hade tagit tag i hennes fäktande armar skulle hon ha stupat. Therava tecknade otåligt åt dem att fortsätta gå. Feil kände sig illamående. Skulle Therava hjälpa dem att fly? Shiad och Bane hävdade att Eil inte kände till husens spel och hånade våtlänningarna som spelade det. Men Feil kände igen de strömmar som virvlade runt henne nu. Strömmar som kunde dra ner dem alla i djupet om hon tog ett felaktigt steg. Jag förstår inte, Visa. Hon önskade att hon inte plötsligt låtit så hes. Men kanske var det just hesheten som övertygade Therava. Folk av hennes slag trodde alltid att skräck var den främsta drivkraft som fanns. I vilket fall som helst log hon nu. Det var inget varmt leende, bara en krökning av de tunna läpparna och den enda känsla som det förmedlade var belåtenhet. Medan ni tre tjänar Shaverna ska ni se och lyssna. Varje dag kommer en av oss visa att fråga ut er. Och ni ska upprepa vartenda ord Severna har sagt och berätta vem hon talat med. Om hon talar i sömnen ska ni kunna upprepa det hon mumlar. Gör ni mig nöjd ska jag se till att ni lämnas kvar på vägen. Feil ville sannligen inte bli inblandad i det här, men att vägra var uteslutet. Därom hyste hon inga tvivel. Therava skulle inte ta några risker. De skulle kanske inte ens överleva till kvällen. Snön skulle snabbt gömma tre vitklädda lik, och hon betvivlade starkt att någon inom synhållen skulle protestera om Therava bestämde sig för att skära halsen av några gaishainer. Hur som helst var alla inriktade på att komma fram genom snön. De skulle kanske inte ens se någonting. Om hon får veta det, Feil svalde. Vad kvinnan bad om att göra var att gå ut på en söndervittrande klippa över ett bråddjup. Nej, hon beordrade dem att göra det. Blev spioner dödade hos Eil? Det var en fråga hon aldrig tänkt på att ställa till Sheard och Bane. Kommer ni att skydda oss, Visa? Therava grep Feils haka med stålhårda fingrar, tvingade henne att stanna och drog upp henne på tå. Sen fångade hon hennes blick i ett precis lika hårt grepp. Feil blev torr i munnen. Det var en blick som utlovade smärta. Om hon får kännedom om det, Gaishain, ska jag egenhändigt flå och stycka er i lagom munsbitar. Så se till att hon inte får det. I natt kommer ni att tjäna bland hennes tält, 900 andra, så ni kommer inte att ha många uppgifter som drar er uppmärksamhet från det som är viktigt. Efter att ha studerat dem alla tre en kort stund nickade Therava belåtet. Vad hon såg var tre våtlänningar, för mjuka för att göra någonting annat än att lyda. Utan ett ord till släppte hon Feil och vände sig bort. Och strax var hon och de andra visa uppslukade av snön. De tre kvinnorna kämpade vidare under tystnad. Feil sa ingenting mer om att någon kunde fly ensam och utdelade sannoliken inga fler befallningar. Om hon gjorde det skulle de andra säkert bara vägra igen. Om de fogade sig i Theravas befallningar nu skulle det dessutom verka som om den visa hade fått dem på bättre tankar. Att rädslan för henne hade kuvat dem. Feil kände de båda andra tillräckligt väl för att veta att de hellre skulle dö än erkänna att kvinnan hade skrämt dem. Henne skrämde Therava definitivt. Och förr sväljer jag min egen tunga än erkänner det högt, tillstod hon bistert. Jag undrar vad hon menade med munsbitar, sa Eliandri slutligen. Vitrockarnas åklagare binder ibland sina fångar på ett spett över öppen eld, har jag hört. Meigdin höll armarna hårt om sig och rös. Eliandri frigjorde ena handen ur armarna tillräckligt länge för att klappa den andra kvinnan på axeln. Var inte orolig. Om Severna har 100 tjänare kanske vi aldrig kommer tillräckligt nära för att höra någonting. Och vi kan välja vad vi rapporterar så att det inte kan spåras tillbaka till oss. Meigdin skrattade bittert in i den vita kåpan. Du tror att vi fortfarande kan göra våra små val. Vi har inga val. Du behöver lära dig en del om att inte ha något val. Den där kvinnan valde inte ut oss för att vi har glöd. Hon nästan spottade fram ordet. Jag slår vad om att varenda en av Severnas andra tjänare har fått höra samma föreläsning från Therava. Om vi missar ett enda ord som vi borde ha hört så kommer hon att få veta det. Var så säker. Det kan hända att du har rätt, erkände Eliandri efter en stund. Men du talar inte till mig på det sättet igen, Meigdin. Omständigheterna är minst sagt påfrestande, men du ska komma ihåg vem jag är. Tills vi flyr, svarade Meigdin, så är du Severnas tjänare. Om du inte tänker på dig själv som en tjänare i varje ögonblick kan du lika gärna klättra upp på det där spettet med en gång och lämna plats åt oss andra eftersom vi också kommer att hamna där. Eliandris ansikte doldes av kåpan, men hennes rygg stelnade allt mer för varje ord som Meigdin yttrade. Hon var intelligent och visste hur hon skulle göra vad hon måste. Men hon hade en drottningshumör och kunde inte kontrollera det. Fail tog till orda innan hon hann få sitt utbrott. Tills vi lyckas komma härifrån är vi alla tjänare, sa hon bestämt. Ljus, det hon behövde minst av allt just nu var att de där båda skulle fara i luven på varandra. Men du får be om ursäkt, Maidin. Nu. Med bortvänt ansikte mumlade hennes kammarjungfru någonting som kunde ha varit en ursäkt. Fail lät den i varje fall passera som det. Och vad gäller dig, Aliandri, så förväntar jag mig att du ska vara en god tjänare. Aliandri gav ifrån sig ett halvt protesterande ljud som Fail inte tog någon notis om. Om vi ska ha någon möjlighet att komma undan måste vi göra som vi blir tillsagda. Arbeta hårt och dra till oss så lite uppmärksamhet som möjligt. Som om de inte redan hade dragit åt sig vad som kändes som all uppmärksamhet i hela världen. Och vi ska berätta för Thurava varje gång Severna nyser. Jag vet inte vad Severna gör om hon kommer på oss, men jag tror att vi alla tre har en tämligen god uppfattning om vad Thurava gör om vi misshagar henne. Det räckte för att tystnaden skulle sänka sig igen. Alla tre hade mycket riktigt en god uppfattning om vad Thurava skulle göra. Och döden var kanske inte det värsta. Fram emot middagstid hade snöfallet glesnat till spridda flingor. Solen skymdes fortfarande av mörka framskyndande moln, men Fail utgick från att det måste närma sig mitt på dagen eftersom de fick mat. Ingen stannade, men hundratals gaishainer rörde sig längs kolonnen med korgar och säckar fulla av bröd och torkat kött, tillsammans med läglar som denna gång innehöll vatten, så kallt att det isade i tänderna. Märkligt nog kände hon sig inte hungrigare än vad som kunde skyllas på flera timmars vandring genom snön. Hon visste att Perrin blivit helad en gång, och då hade han haft en glupande hunger som varat i flera dagar. Det berodde kanske på att hennes skador varit så mycket lindrigare än hans. Hon la märke till att Aliandri och Maegdin inte åt mer än hon. Tankarna på helandet förde vidare till Galina och en rad frågor som alla kunde sammanfattas med ett klentroget varför. Varför skulle en ACD, det måste hon vara, varför skulle en ACD fjäska för Severna och Thurava? Eller för någon överhuvudtaget? En ACD kanske skulle kunna hjälpa dem att fly, eller också inte. Om det tjänade hennes syften skulle hon kanske förråda dem. ACD:er gjorde vad de gjorde, och det fick man vackert godta, såvida man inte var Rand Althor. Men han var Taveren och draken återfödd dessutom, medan hon var en kvinna som för stunden besatt ytterst få medel och svävade i avsevärd fara. För att inte tala om dem som hon ansvarade för. All hjälp skulle vara välkommen, vem som än gav den. Den skarpa vinden mojnade medan hon angrep frågan om Galina ur varje tänkbar synvinkel. Istället började det snöa igen, allt tätare, tills hon inte såg 10 steg framför sig. Hon kunde inte bestämma sig för om hon skulle lita på kvinnan eller ej. Plötsligt märkte hon att en annan kvinna i vitt iakttog henne, nästan dold av snön. Snön var dock inte så tät att den kunde gömma det breda, juvelbesatta skärpet. Fail rörde vid sina följeslagerskors armbågar och nickade mot Galina. När Galina märkte att hon blivit sedd kom hon fram och lunkade mellan Fail och Aliandri. Hon rörde sig fortfarande klumpigt i snön men verkade vanare vid att gå i den än dem. Nu fanns det ingenting fjäskigt i hennes sätt. Det runda ansiktet var hårt innanför kåpan, ögonen skarpa. Däremot kastade hon ideliga blickar åt sidorna för att se vem som fanns i närheten. Hon liknade en hemmakatt som låtsades vara en leopard. Vet ni vem jag är? Frågade hon uppfordrande, men med en röst som inte skulle höras 10 steg bort. Vad jag är? Du verkar vara ACG, sa Fail försiktigt. Å andra sidan har du en mycket udda ställning här för att vara ACD. Varken Ali Andrew eller Magdin visade minsta tecken på förvåning. Tydligen hade de redan sett ormringen som Galina fingrade så nervöst på. Röda rosor blommade upp på Galinas kinder och hon försökte få det att verka som om det berodde på vrede. Vad jag gör här är av stor vikt för tornet, barn, sa hon kallt. Hennes min lät antyda att hon hade skäl att vara här som låg långt utanför deras fattningsförmåga. Hennes blick flackade, försökte genomborra den fallande snön. Jag får inte misslyckas. Det är det enda ni behöver veta. Vi behöver veta om vi kan lita på dig, sa Ali Andrew lugnt. Du måste vara utbildad i tornet, annars skulle du inte ha kunnat hela oss. Men en kvinna kan få ringen utan att vinna sin sjal, och jag kan inte tro att du är ACD. Tydligen hade det inte bara varit Fail som grunnat över kvinnan. Galinas fylliga läppar stelnade till och hon lyfte knytnäven mot Ali Andrew. Antingen som hot eller för att visa ormringen, eller båda dera. Tror du att du kommer att behandlas annorlunda för att du har en krona? Eller har haft den, rättare sagt. Nu rådde det inget tvivel om att vreden var äkta. Hon glömde att spana efter någon som lyssnade och hennes ton var förintande. Utbrottet fick saliven att flyga från hennes läppar. Ni kommer att servera Severna vin och tvätta henne precis som de andra. Alla hennes betjänter är ädlingar, rika köpmän eller folk som vet hur en furstinna ska passas upp. Varje dag låter hon piska fem av dem för att uppmuntra resten. Så alla kommer med skvaller till henne för att ställa sig in. Första gången ni försöker fly kommer de att rappa era fötter tills ni inte kan gå och låta er ligga hopknutna i en nästan omöjlig ställning på någon av vagnarna tills ni kan gå igen. Andra gången blir det värre, tredje gången ännu värre. Det finns en kar här som var vitrock förut. Han har försökt fly 9 gånger. En hårdför man, men sista gången de kom bärande tillbaka med honom grät och bönade han innan de ens börjat klä av honom inför straffet. Ali Andrew blev inte övertygad av Galinas harang. Hon blåste irriterat upp kinderna och Magdin morrade. Vad det var du råkade ut för? Vare sig du är ACD eller bara antagen så är du en skam för Vita tornet. Var tyst när bättre folk pratar, vildbrukare, fräste Galina. Ljus, fortsatte det så här skulle de snart vråla åt varandra i högan sky. Om du tänker hjälpa oss att fly så säg det, sa Fail till den sidenklädda ACD:n. Hon tvivlade inte på att det var vad kvinnan var, bara på allting annat. Och om inte... Vad vill du oss? Framför dem tonade en vagn fram ur snödiset. Den hade stannat när en av kälkarna lossnat och nu var en grupp gaishainer under ledning av en shaido med en smeds breda skuldror i färd med att skjuta in en hävstång under vagnen så att den kunde baxas upp tillräckligt mycket för att kälken skulle kunna surras fast igen. Fail och de andra passerade under tystnad. Är detta verkligen din länsfru, Ali Andrew, frågade Galina uppfordrande så snart hon var utom hörhåll för männen vid vagnen. Hennes ansikte var fortfarande rött av vrede och tonen vass som en knivsägg. Vem är denna kvinna som en drottning svär sin trohet till? Du kan fråga mig, sa Fail kallt. Bränna alla Ishidair och deras fördömda hemligheter. Ibland verkade det som om en ACD inte skulle tala om att himlen var blå såvida hon inte hade någonting att vinna på det. Jag är furstinnan Fail Taibara och mer än så behöver inte du veta. Tänker du hjälpa oss? Galina snubblade så att hon föll på knä. Hela tiden stirrande så stint på Fail att Fail började undra om hon begått ett misstag. Ögonblicket senare visste hon det. Aceden kom på fötter igen med ett obehagligt leende på läpparna. Hon verkade inte vara arg längre. Tvärtom såg hon lika belåten ut som Therava hade gjort och på ungefär samma sätt. Taibara, sa hon för sig själv. Du är från Saldre. Det finns en ung man. Perrin Ibarra. Din make? Ja, jag ser att jag träffade rätt. Det skulle onekligen förklara Aleandris ed. Cheverna har storslagna planer för en man som är förbunden med din make, Randall Thor. Om hon visste att hon hade dig i sina händer. Åh, var inte rädd att hon ska få höra det från mig. Hennes blick hårdnade och plötsligt såg hon ut som en riktig panter. En utsvulten panter. Inte om ni gör som jag säger. Jag ska till och med hjälpa er att fly. Vad vill du ha av oss, sa Feil, enträgnare än hon kände sig. Just hon hade blivit arg på Aleander för att hon dragit uppmärksamheten till dem genom att säga vem hon var. Och nu hade hon själv gjort precis samma sak. Eller ännu värre. Och jag som trodde att jag kunde gömma mig genom att förtiga min fars namn, tänkte hon bittert. Ingenting allt för betungande, svarade Galina. Ni la förstås märke till Therava. Naturligtvis gjorde ni det. Ingen missar Therava. Hon förvarar en sak i sitt tält. En slät vit stav, ungefär en fot lång. Den ligger i en mässingsbeslagen kista som aldrig är låst. Hämta den åt mig, så ska jag ta er med mig när jag ger mig av. En liten tjänst till synes, sa Aleandri tvivlande. Men om det är så, varför hämtar du den inte själv? Därför att jag kan låta er göra det åt mig. När Galina insåg att hon hade höjt rösten kröp hon ihop och kåpan svängde av och an medan hon spanade efter tjuvlyssnare i vimlet omkring dem. Det var ingen som ens tittade åt dem, men hon sänkte ändå rösten till en väsning. Om ni inte gör det låter jag er stanna här tills ni är grå och rynkiga. Och Cheverna får besked om Perrin Ibarra. Det kan ta tid, sa Feil desperat. Vi kommer inte att vara fria att slinka in i Theravas tält när helst vi önskar. Just det sista hon önskade just nu var att ens gå i närheten av Theravas tält. Men Galina hade sagt att hon skulle hjälpa dem. Elak var hon kanske, men en ACD kunde inte ljuga. Ni ska få all tid ni behöver, svarade Galina. Resten av livet, er snåd Feil Ibarra, om ni inte är försiktiga. Svik mig inte. Efter att ha gett Feil en sista hård blick vände hon sig bort och började pulsa iväg genom snön. Hon höll armarna som om hon ville gömma den juvelbesatta guldgörden bakom dräktens vida ärmar. Feil kämpade på under tystnad. Ingen av hennes båda följeslagerskor hade heller någonting att säga. Det verkade inte finnas någonting att säga. Aleandri verkade vara försjunken i tankar där hon gick med händerna gömda i ärmarna och blicken riktad rakt ut i luften som om hon såg någonting bortom snöstormens vita sjok. Meigdin hade återfattat guldkragen i ett hårt grepp. Nu var de fångade i tre snaror istället för en och alla tre kunde leda till döden. Plötsligt kändes tanken på att bli räddad mycket lockande. På något sätt tänkte Feil dock ta sig ur den här fällan. Hon drog handen från sin egen krage och traskade på genom snöstormen medan hon gjorde upp planer.